Aftonbladets Premier League-podd är tillbaka, det är tisdag. Med mig i studion har jag Frida Fagerlund och Erik Niva, välkomna hit. Jag tänkte vi skulle börja med att bara skicka en tanke till Sir Alex Ferguson som fortfarande ligger på sjukhus efter att ha opererats akut för hjärnblödning i lördags. På något sätt så... Det är klart att det kommer som en chock. Det är liksom en människa man på något sätt har en relation till. Men det är också en sån här figur som i alla fall för mig har känts som en sån här odödlig. Det är lite grann som en förälder eller en farfar eller en morfar. Men han är ändå 76 år gammal. Grejen är att vid den åldern så händer saker med kroppen som blir rätt svåra att ta sig igenom. Men man har ju ändå sett honom på något sätt som ett odödligt väsen. Så det var lite, det var inte traumatiskt sådär, men det var verkligen lite chockartat när man, det är också en person som man aldrig har sett en svaghet kring nästan. Så att det var noterbart på det, av den anledningen också.
Ja, jag tror att många delar den upplevelsen, just att han hade en så här granithård aura av oförstörbarhet från gavan med sig. Och jag visste faktiskt, jag hade aldrig tänkt på att han faktiskt var 76 förrän du sa det. Han har ju bara varit, han har varit lite äldre i 30 år, och man har liksom aldrig gjort en reflektion över hur gammal han egentligen har varit. Men jag delar precis den uppfattningen som du redogjorde för, att det kom ovanligt oväntat för en äldre herre, med tanke på att han alltid har framstått som skuren ur granit. Det hade varit en helt annan sak om Sam Allardyce hade fått lite problem med hjärt och kärl. För även om han också är en svårtuggad jäkel, så kan man väl misstänka att det finns lite cirkulationsproblem där.
Ja, det kan man misstänka. Men ja, sen också fick man någon slags, i alla fall jag, man tänkte en extra gång på att, jag menar, Sir Alex, det är en av de absolut största fotbollsmännen genom alla tider som vi pratar om. Så är det ju. Mm.
Det var länge sedan man såg världen gå samman på det här sättet, över att en fotbollsprofil blir inlagd på sjukhus. Det känns som att det var väldigt många som blev berörda av det, trots att han ju har samlat på sig en del fiender ändå längs årens lopp. Det är inte alla som har älskat honom alltid, men trots det så får han liksom stöd från alla håll och kanter. Och det präglade ju lite också Wengers avsked här, att det blev som en påminnelse om att Wenger, han må sluta som tränare i Arsenal, men han lever i alla fall. Ja. Det är lite viktigare ibland än fotboll.
Ja, precis. Så en tanke till Sir Alex, och hoppas att han är på fötter snart igen. Det ska väl ha gått i alla fall så pass bra som det kan i de här situationerna.
Ja, det senaste jag läste var ju att han var vaken och pratade, och det verkar ju väldigt hoppingivande.
Ja. Vi rör oss till fotbollen då, lite av det som har spelats i helgen, för en relevant fråga just nu är, lever topp 4 trots allt?
Nej, alltså grejen att jag ser det ju nästan som död, eftersom att jag har givit upp. Det är ju, ja, det kommer aldrig gå, det kommer aldrig gå överhuvudtaget. Det är bara frågan om exakt hur det ska gå till helvete, och där har jag väl min bild klar. Där accepterar jag att det är en gissning. Men det jag tror händer är ju att Tottenham slår Newcastle här på onsdag, och då kommer alla inbilla sig att det är lugnt och faran är över, och sen kommer Tottenham förlora mot Leicester hemma i sista omgången på Wembley. Jamie Vardy kommer springa runt, och Tottenham kommer därigenom missa topp 4. Och just det sistnämnda, att Spurs missar topp 4, det är ett faktum, det är konstaterat och klart. Men exakt hur det går till, det får vi väl återkomma till. Jag tror just att det blir en förlust mot Leicester hemma i sista omgången som faller oss den här gången, och då är förlängningen i stort sett fäller hela klubben.
Men det finns inte mycket som Spurs kan skylla på i så fall, för att nej, de har ju slavat bort det här på, helt på egen hand.
På samma sätt så är jag ju helt övertygad om att Liverpool kryssar mot Brighton till helgen, och att vi missar topp 4.
Ja, men ni har ju ingen sådan historik. Det finns ju liksom ingenting som indikerar det bakåt i tiden. Liksom ge mig de senaste 12-13 Spursåren. Lasagne-skiten 2006. Sen hade vi ju den där säsongen när utgångsläget var väldigt, väldigt snarlikt. Vi hade 10, 12, 13 poäng på Arsenal halvvägs in i mars. Och det enda som kunde innebära att de klättrade förbi var att de vann precis alla sina matcher medan Spurs gick halvdant, och exakt det hände ju. Spurs gick inte totalt katastrofalt, men de gick småknackigt. Arsenal vann alla matcher och passerade i slutet, och det kommer väl vara parallellfallet till vad som händer nu med Chelsea. Sen kan vi ju lägga till den där säsongen för 2 år sedan när det kanske inte spelade någon konkret roll i praktiken huruvida Spurs eller Arsenal slutade 2 och 3, men där det sannoliken hade betydelse för många av oss, och Tottenham lyckades misslyckas med att vinna någon av de 4 sista matcherna. Vann inte mot Southampton hemma näst sista omgången, åkte upp till Newcastle i sista, behövde ett kryss, förlora med 5-1. Watch us go!
Det vi kan konstatera då är att grattis Chelsea till Champions League-spel nästa säsong.
Tänk att de räddade ut den då. Det är bara att lyfta på tupén för Antonio Conte och den prestationen. Men jag orkar inte ge mig in på analysen om vad detta kommer kosta för Tottenham, men det kommer vara extremt kännbart.
Ja, det ska spelas matcher under veckan, och sen så avslutar vi hela säsongen till helgen, och då får vi ju då svart på vitt allt det här som vi precis har spekulerat kring när det gäller topp 4, men vad som redan
inga
är klart.
Inga spekulationer, det mesta är fastslagna fakta, sen kan det finnas variationer och nyanser i exakt hur de besannas.
Precis, men det vi kan konstatera redan nu är att vi får tacka Stoke för den här gången. Och det känns också lite tudelat, för att visst har man hatat Stoke i perioder, och hela den här can he do it in Stoke on a cold Tuesday night och så vidare kommer man inte kunna använda nu, för att det kan ju alla i Championship, alla kan ju åka till Stoke en jävla tisdag och bete sig.
Ja, de är ju mer Stoke än Stoke i den divisionen.
Ja, precis, så det blir helt irrelevant att lyfta den där. Så att, vilken parallell ska vi dra nu liksom, när Stoke inte finns kvar?
Ja, åka till West Bromwich och försöka försvara sig mot fasta, eftersom att West Bromwich kommer finnas kvar på något jävla egendomligt och bakvänt sätt. Nej, det tror jag inte att de kommer, men Nej. De är väl det närmaste. Jag tror väl att det finns en ganska stor sannolikhet att Tony Pulis inkastar sitt Middlesbrough tillbaka upp i Premier League, och då är det väl det vi får börja med. Åka upp till Teesside och möta Tony Pulis på en tisdagkväll, det kommer inte heller bli så jävla kul i så fall.
Och Stoke som nu har hängt kvar, ja, det är väldigt länge de har som lyckats klamra sig fast i Premier League.
Tio år.
Och så här, länge var de ju liksom som den här humlan som flög fast de inte kunde på något sätt under Pulis. Så det var Delaps inkast och det var grisfotboll till höger och vänster och stenhårt. Och verkligen de här kalla nätterna eller kalla kvällarna i Stoke. Vad lämnar de för avtryck egentligen?
Ja, de lämnar väl ett avtryck som säger att om det är någon som inte har fått sina spelarköp att fungera, så är det väl Stoke någonstans. Att de spelarna som de har lagt ganska mycket pengar på, de har inte levererat, och de har fått förlita sig på en Peter Crouch nästan som främst målskytt, och jag tycker det säger ganska mycket. Intressant parallell om man tänker på en sån som nykomlingen Brighton, som kanske många på förhand inte hade trott skulle klamra sig fast. Att de ändå värvade otroligt smart utifrån sina förutsättningar och fick in flera namn som ju uppenbarligen har levererat alltså extremt, ja, men som Pascal Gross till exempel. Stoke har ju inte lyckats med det här. Och det är väl också troligtvis därför de åker ut.
Vi ser också det här, hur svårt det är att ta det som då var Europas längsta lag, vilket de ju var, och göra det till ett Stoke Alona som Mark Hughes ändå hade som ambition. Det är inte helt enkelt.
Nej, och jag tror att det är väl det som är den...
Siktade man för högt?
Man försökte sig på just en för svår manöver, för precis som du är inne på så var de ju så extremt tydliga och fast förankrade i och framgångsrika med sin gamla Stoke-identitet, och att därifrån just ge sig på och bryta upp den, att eftersöka och eftersträva något mer sofistikerat och mer avancerat, att det är precis som Frida inne på i förlängningen också innebär att man värvar på ett helt annat sätt. Det krävs väldigt mycket för att det ska klaffa. Det är ett högriskprojekt, och där var ju grunderna ändå så extremt solida att det gick liksom att fortsätta utgå från dem i några säsonger. Och det blev väl kanske det bästa Stoke överhuvudtaget. Det som blev en hybrid mellan det gamla och extremt stabila och det nyare och mer flärdfulla. De var ju som bäst där när de dansade förbi både Man City och Man United med den här BMX-kedjan med, vad fan var det nu, Bojan Arnautovic och Shedan Rakiri. För då hade de ju både stadgan och höjden. Då liksom träffade de rätt i den där.
Det var då Steven Sonsi fortfarande var på mittfältet också, va?
Ja, det borde det väl ha varit. Och innan han riktigt hade fått sitt erkännande. Men sen var det som att pendeln svängde för långt. Och den här säsongen blev det ju extremt. Och just de här nya, de som så vad skulle ersätta till exempel Arnautovic, de lyckades ju inte alls. Jesse har ju varit jättekomplicerad och han har ju haft privata skäl att vara ganska frånvarande, men Afelai har ju också bara blivit destruktiv. Och det var ju såklart signifikativt att Jack Butland så öppet, tydligt och demonstrativt gick ut och sågade flera av de nya värvningarna jämst med fotknölarna och liksom konstaterade att de överhuvudtaget inte hade bidragit alls. Stoke gick vilse i skogen när de försökte hitta liksom guldet vid regnbågens slut, och till slut hade de irrat in sig så mycket att de inte längre kunde finna en väg ut.
Mm. Frida, 14 miljoner pund finns en sån här relegation clause för Shedan Shaqiri. Om du hade haft ett Premier League-lag, hade du hoppat på den summan i dagsläget? Det är klart att för ett par säsonger sedan så hade det varit ett kap. Men
vi kan väl slå fast att han kommer inte följa med Stoke ner i Championship. Sen vem som haffar honom, det är lite mer oklart. Det finns ju ett gäng klubbar som hade kunnat vara potentiella. Jag tycker en sån klubb som, även om Mike Ashley sällan vill öppna plånboken, så hade han ju nog passat rätt bra in i en sån klubb som Newcastle till exempel. Jag tror i alla fall inte att han åker inte ner till Championship.
Ja, så ifall jag inte tar alldeles fel så är Shaqiri fortfarande bara 26.
Ja, det är något sånt.
Och det känns ju inte som att det är korrekt, men jag tror fan det är så. Och jag tycker det är en no-brainer. Jag är Shaqiri-fan, har alltid varit. Jag hade kunnat ta honom till Spurs, till femteplacerade Tottenham inför Europa League-satsningen nästa säsong. Men misstänker väl att det kanske inte blir så, men jag misstänker att det kanske inte blir Newcastle heller. Jag vet inte om Rafa är supersugen på Sheridan.
Känns inte som en Rafa-kille liksom.
Men en klubb med ungefär de ambitionerna, en klubb som liksom försöker slå sig upp på den övre tabellhalvan, absolut.
Och det är inte speciellt. Wolves?
Ja, vi får se vad, ska ni fortfarande ta Ruben Neves eller har det ryktet klinga av?
Vi får se, det är så mycket nu och sen så var det ju
Nabil Fekir
häromdagen som var klar, sa
Sten. Han var klar under två timmar på Stamford. Han var klar under andra halvlek på Stamford Bridge ungefär.
Ja, man gillar ju Klopps reaktion där. Så, va? Blev han klar under matchen? Det var inte dåligt jobbat. Det förvånar mig, men visst. Ja, så där är det.
Ja, men den verkar väl ha fötter ändå.
Ja, det finns någonting där, så är det. Jag menar bara att Holi är involverad liksom i den klubben, och hans relation till Liverpool känner vi ju till och sådär. Så att det finns säkert någonting där.
Helt plötsligt vill alla till Liverpool. Det är rätt intressant ändå när man tänker på för bara ett år sedan så var liksom allt snack handlade om att Coutinho ville till Barcelona, och det var inte så konstigt för Barcelona är så mycket större klubb, och helt plötsligt har Liverpool liksom seglat upp och blivit en oerhört attraktiv klubb att vilja gå till.
Det är det som till exempel Pochettino brukar tjata om när han ställs inför faktumet att Tottenham inte har gått så hårt för att bryta igenom och vinna någon av de inhemska kupperna. But that wouldn't change the life of the club är ju frasen som han brukar återkomma till. Däremot framgång i Premier League, alltså framgång i termer av att faktiskt vinna titeln, eller framgång i Champions League, till exempel att nå en final med Liverpool, that would change the life of the club. Och det är väl precis det som har hänt nu med Liverpool, att även om de inte vinner, och så länge ni inte på något oerhört egendomligt sätt lyckas snubbla bort Champions League-platsen, så då kommer ni shoppa från en annan hylla den här sommaren än ni har kunnat göra tidigare.
Så är det nog. Ja, men tillbaka till Shaqiri. Jag såg en sån intressant, en kul tweet. Det var någon så här, om man vänder på hans karriär, så har han ju egentligen den ultimata karriären. Han spelar upp Stoke till att bli ett mittenlag i Premier League. lämnar därifrån, går till Inter där han gör liksom tar det nästa steg, blir världsartisten.
Ja, det skulle väl in det också att han gjorde liksom turneringens mål under EM, ja, just det ledde till.
Precis, målet under EM, vidare till Inter, tar nästa steg till Bayern München för att sen runda av karriären hemma i Basel. Ja.
Ja, men återigen, nu är det ju som att man pratar om just den 32-årige Shaqiri som summerar. Alltså, han har ju
ett halvt fotbollsliv kvar.
Minst. Och med sin robusta fysik så tycker jag att han inte borde behöva vara slut vid 30. Mm. Men han tycker jag är liksom en spelare att slåss om. Annars tycker jag ju uppriktigt sagt inte det finns särskilt många sådana i Stoke, ifall vi ska vara silly podden ett tag och fundera på vad som ska plundras därifrån. Butland, alltså jag tycker han har varit sådär den här säsongen. Jag tycker inte att han verkligen har tagit klivet upp och gjort ett starkt anspråk på vad Englands självklara är. Men all right, det är klart att det går att ha Jack Butland i mål utan att åka ur Premier League. Så han lär väl hitta sig en klubb därutöver.
Vill du inte ha en Crouch till Spurs bakom Harry Kane?
Ja, så hellre än Llorente. Visst.
Han hade gjort fler mål.
Ja, och han hade fått fler röda kort på Bernabeu också. Det var ju det enda Llorente gjorde riktigt bra under den här säsongen. Han var riktigt bra på Bernabeu nere i Champions League-gruppspelet. Sen gjorde han ett mål borta mot Swansea som hade betydelse. I övrigt har han inte bidragit ett jävla skit. Men annars finns det ju faktiskt en del. Jag vet inte, vad skulle man hitta i Stoke? Det är klart att...
Det finns en spelare som jag tror håller lite extra öga på matchen som är ikväll. Den blir en liten segue. Jag tror Joe Allen som funderar, som kommer titta på matchen mellan Swansea och Southampton ikväll, för att det är ju sexpoängare. Det är ju vinnaren där säkrar ju i stort sett ett Premier League-kontrakt.
Det är en jättematch på väldigt många sätt, och det är otroligt kul att man ändå får de här matcherna trots att det är ganska avgjort där.
Ja, det som kändes så jävla avslaget för ett par omgångar sedan, så lever ju ändå hela vägen in i båda ändarna på något sätt, ja, inte titeln förstås, men
ja, men det här är ju säsongens största match i Premier League. Ja. Det är i alla fall säsongens viktigaste match. Största kan man ju väga in en rad olika saker i, men det är säsongens viktigaste Premier League-match, och det är ju i praktiken som playoff-finalen brukar vara, fast negativ. Och det gör det ju ännu mycket roligare. Playoff-finalen kan man ju ändå porträttera som att, ja, här är det bara möjligheter.
Aha, precis.
Vinnaren får 2 miljarder, men det kostar inte att förlora någonting. Här är det ju precis det omvända.
Här är det bara ångest.
Ja, det älskar man ju givetvis. Det är bra att det inte bara är Tottenham som behöver bära ångest den här sista veckan. Så den matchen är ju så oerhört, oerhört betydelsefull. Och... ja, man ska egentligen inte sitta och spekulera, för man kommer ju få det i nacken innan den här podden knappt ens har hunnit ut. Men misstanken här och nu är ju att Swansea är sämre, både vad gäller form och individuell kvalitet. Och då är frågan då i vilken utsträckning hemmaplan och hotellmanipulerande kan kompensera för det. Men skulle jag tvingas gissa, så skulle jag nog gissa på Southampton. Och då,
de alltså... kom ju med lite vind i ryggen här, in i den här matchen, medan Swansea faktiskt såg nästan säkra ut för några omgångar sedan. Eller det, ingen kände sig säker, men de kom i alla fall, det var inte något av lagen som vi pratade om att de rasade nog igenom, för de såg så fina ut då och har haft resultaten emot sig några omgångar här. Så att, sen har ju Southampton börjat göra ett mål, bara en sån sak. Och det har man ju inte gjort på några säsonger. Så att, jag tror det blir kämpigt för Swansea ikväll också. Men
alltså, tittar man på tabell och spelschema och sådär, då känns det nästan som att West Brom kommer klara sig. Ja, men om man börjar titta, om man ju tänker att...
Måste de inte hämta en jävla massa mål på någon av de här klubbarna också?
Ja, men på Southampton. Men om vi tänker att Southampton och Swansea spelar lika ikväll.
Men det är väl det som krävs just. Precis. För att West Brom överhuvudtaget ska vara kvar.
Mm. Ja, och sen så vinner West Brom i sista där mot Crystal Palace. Southampton har ändå Manchester City i sista omgången.
Är det tidernas värsta utbrytning i sådana fall?
I så fall, alltså,
utbrytartrick.
Alltså utan konkurrens i England, det saknar
ju årets tränare till Darren Moore.
Ja, men... ja, snudd på alltså.
Jävla gymföreståndare alltså. Ja, men det, de får väl lov att hänga kvar för att det där jävla sena Jake Livermore målet som inte var Jake Livermore, för att det ska ha något värde, för att det inte bara ska vara helt poänglöst.
Som inte var Jake Livermore, för det gör för ont.
Nej, det är ju för sig, jag har inga problem med Jake Livermore. Det var inte så att han lämnade Spurs på ett osnyggt sätt, så han kan få sitt mål och han kan få sin VM-truppplats, vilket är rätt obegripligt att den överhuvudtaget kan vara med i diskussionen kring. Ja. Men så som det såg ut ett tag, att de gjorde det där målet och sen skulle de ändå åkt ur 2 timmar senare när Southampton vann på Goodison. Det kändes så jävla poänglöst. Nu kvitterade det om Davis, eller om vi ger det som ett självmål, och ja, så som West Brom nu har hållit på att krångla, då kan de väl lika gärna klara sig kvar, för att allt det där ska vara värt någonting. Känns nästan ihåligt annars. Tydligen är det ju så att West Brom hade legat på övre halvan av Premier League ifall man bara räknar bort Pardew-perioden.
Ja.
Och ja, deras trupp är ju, ja, den är väl 11 i Premier League någonstans, ja, om man bara ser till individuell kvalitet.
Mm. Tom Davies mål för övrigt, det måste ju ha varit det mest ångestladdande målet man har skådat på bra mycket länge. Det var, jag mådde nästan psykiskt dåligt för Southamptons skull.
Alltså, det var 96 minuter av en 94 minuters match, va?
Ja, ja, precis.
Och så ett helt harmlöst jävla skott som de ändå får för sig att styra in i eget mål. De bara släppte, så var det inga problem. Det var ju bara liksom en halv bakåt pass ifall man ska överdriva lite grann.
Och på sätt och vis så var det ju ett regelvidrigt mål också, med tanke på att de skulle ju ha, de fick frispark mot sig där när de kom i en omställningsförsök, och jag kommer inte ihåg om det var så.
Ja, Bertrand slog någon dum pass, vill jag minnas.
Ja, eller? Men precis, de skulle egentligen ha frispark och sen så vänder Everton och sen så blir det som det blir. Nej, fruktansvärt tungt måste
det
ha varit.
Ja, det är hårt. Men visst är det så att det måste bli kryss ikväll för att West Brom ska ha en chans?
Mm. Så är det.
Får vi en vinnare ikväll, då är West Brom out.
Ja, så måste det ju vara.
Ändå. Och ja, för Southamptons del så borde ett kryss räcka rätt så långt, känns det som.
Southampton är ju också så att de har ju i grund och botten infrastrukturen på plats. Visst, nu har de ju gjort en massa fel det senaste året, och de har ju tvingats hantera en verklighet där, ja, alla deras bra spelare åker till Liverpool och ska vinna Champions League. Men de är ändå en jämförelsevis väldigt sund och välskött klubb med en hel del tillgångar i spelartruppen, så ifall inte de går vilse alldeles.
Och ganska mycket pengar på kontot, ja, så är det ju så att de kan ju faktiskt fortsätta bygga på det här om de bara
ifall
kan
inte
hänga kvar.
Ifall inte de får så här desperationspanik och gör allt fel under sommaren, så borde de kunna studsa tillbaka utan större problem, även om de åker ur. Det är mycket mer bekymmersamt för West Brom och framförallt Swansea ifall de åker. Om Swansea åker, så då tvivlar jag på att vi får se dem i Premier League på rätt lång tid. West Brom och Stoke, de är båda sådär som att, ja, det står och väger. Gör de saker och ting rätt, så då kommer de vara thereabouts nästa säsong. Då kommer de liksom vara Aston Villa runt en kvalplats eller sådär. Men de kan lika gärna sjunka ner mot en tabell mitt i Championship. Men så 15 tycker jag att även om de åker ur, så borde de studsa tillbaks direkt.
Mm. Det ger ju oss nästa punkt på agendan här, därför att om Swansea hänger kvar, så kommer vi få se ett Wales derby igen nästa säsong i Premier League. För att Cardiff hälsar vi då välkomna till klubben med Wolves, som redan var färdiga för uppflyttning nu när Championship är färdigspelat. Är vi glada över att ha Cardiff tillbaka? Vad känner man inför den här klubben nu för tiden? Det är inte samma Cardiff som det var en gång i tiden.
Nej, och det är ju alltjämt Vincent Tan Cardiff fortfarande. Ja. Men med det sagt så har ju Vincent Tan i någon mån sansat sig och lagt band på sig och blivit en mer ortodox klubbägare.
De spelar inte i rött längre i alla fall.
De är The Bluebirds igen, och på ett sätt är det jävligt kul att ha Neil Warnock tillbaka, för att Neil Warnock är Neil Warnock, och det är ju några av säsongens bilder, de där efter Cardiff Wolves, när Neil Warnock bara går och ber hela Wolverhampton dra åt helvete i 25 sekunder i sträck och avsluta med att skicka iväg någon, och jag vet inte vad liksom. Neil Warnock är ju festlig på det sättet.
Det var en ganska speciell avslutning på den matchen också.
Jo, det var festligt det med. Sen är det ju så att den neutrala betraktaren, vem fan nu det egentligen är. Han eller hon ville ju nästan mangrant ta upp Fulham istället, för Fulham spelar minsann en trevligare fotboll, och de har Ryan Sessegnon och Tom Kearney och en massa fina fotbollsspelare, medan Cardiff har sålt Bamba, Neil Warnock och knacka långt. Och det gör ju att jag såklart vänder mig åt det andra hållet och tycker det är klart att vi ska ha Cardiff från Wales som har sålt Bamba, Neil Warnock och knacka långt. Men jag befarar, jag misstänker väl att halvvägs in i Premier League-säsongen så kommer folk tycka att det är rätt torftigt med Cardiff nästa säsong, men det får de väl tycka då. Mm.
Plus att Craven Cottage är ju jäkligt trevlig att besöka, alltså. Och se Premier League-fotboll där, det är ju en dröm nästan.
Jävla Hugh Grant Arena, så välpolerat och inbjudande och svärmorsdrömmigt. Ja, jag vet inte fan.
Vid vattnet.
Ja, exakt, en jävla roddare som drar förbi nere på Themsen. Ja, jag kan tycka att det är för mycket av den där familjeklischén, men absolut, det är ju objektivt sett, det är ju precis som du beskriver, det är trevligt och jävligt.
Visst är det fortfarande så att man går in på gräset en liten bit för att komma till huvudläktaren? Man måste in på planen nästan så. Det är så mysigt. Vi har inga sådana supporters. Vi kan släppa in folk på planen inför matchen.
En staty av Michael Jackson utanför, bara för att liksom.
Ja, men så går man förbi Stamford Bridge också liksom, på vägen dit. Och så blir man påmind om att den här genuina, gemytliga fotbollen fortfarande finns kvar lite grann i London. Jag tycker det är fint.
Mm. Ja, det är trivsamt. Det är inga arbetslösa gruvarbetare i de kvarteren som det bevisligen är i Cardiff. Så här, vad fan, jag känner mer och mer ju längre jag pratar om det här att det var helt i sin ordning att Cardiff fick upp direkt.
Men vi har i alla fall ett playoff då med Fulham, Villa, Borough och Derby. Det är inga namn som får det att liksom sådär kittla extra mycket. Derby är klart, det är kul, vi har inte sett dem på ett bra tag i Premier League. De övriga kan vi ju från de senaste säsongerna, framförallt när Preston och Millwall var liksom bara ett par poäng ifrån att ta sig till det där playoffet som hade gjort det så mycket mer intressant.
Men nu du ville vi verkligen ha upp Millwall alltså?
Ja, men jag vill ha dem i ett playoff i alla fall. Det hade blivit underhållning.
Ja, jag minns ju när de var senast i ett Premier League playoff, och det var ju precis i början av 2000-talet, 2001 kanske, mötte Birmingham City och åkte på något kontroversiellt sätt, jag vet inte om det var en jävla domslut eller så, var ju undantagstillstånd i södra London i timmarna 72 därefter, och det kan man skrocka åt, och det kan man väl undra sig att göra också med något enstaka tillfälle. Det hade ju varit en annan fotbollsupplevelse. Annars är ju oavsett vilket playoff något av min favoritetapp av en säsong. Det sågs lite nymodigt och traditionsfientligt när det kom. Och när fan kan det egentligen ha varit? Det är skarven mellan 80- och 90-tal någon gång. Så jag kan fortfarande känna att det är lite nymodigt. Men det har satt sig tillräckligt för att jag ska uppskatta det. Det är jävligt roliga matcher. Det är gott
älskar,
att säga något om.
Älskar de matcherna. De är... Det är ju också så här att hela fotbolls-England vet att det, alltså, domarna tillåter lite mer. Spelarna vet om att domaren tillåter lite mer. Och det är liksom, alltså, allt det där liksom med tempot och med tacklingarna och med känslorna. Och det är verkligen de tjockaste pannbenen som brukar ha en tendens att vara de mest vinnande i de här matcherna. Och det, sånt gillar jag.
Liksom den sista 10 minuters perioden av
det, blir alltid det
andra
galet.
Semifinalmötet.
Det blir alltid galet.
Ja, men det är just det där. Då vet man att antingen gör det forcerande, jagande laget mål här, eller så är säsongen slut. Finns ingenting att förlora. Finns ingen morgondag. Det är bara att kasta upp varenda jävla målvakt på topp och försöka nå Wembley. Och det är klart att det är ju, ja, det är ju fantastiskt. Det är ju alltid, det är ofta så att det är vardagskvällar. Det är ju alltid vardagskvällar. Det är elljusen. Det är speciellt på så sätt. Alltid fullsatta arenor, jävla tryck. Nej, det är några av säsongens bästa matcher det också.
Man hade velat ha då liksom fulla Millwall mot varandra i ett playoff. Det är liksom Londons ytterligheter som möts då.
Ja, jag tror inte den här gemytliga...
Undra för Millwall-sporten hade fått gå in på planen på vägen in.
Jag tror inte det hade varit den här vackra miljön utanför Craven Cottage. Jag tror inte den hade inte existerat så himla länge om Millwall.
Det är här man kan sakna den tyska modellen, där det är negativt kval för tredje sist bästa laget i Bundesliga som alltid är Hamburg. Någon enstaka gånger är Wolfsburg, men i stort sett alltid är det Hamburg. Men just det negativa kvalet den här säsongen, det hade ju teoretiskt
sett... Men som vi har i Allsvenskan.
Ja, det har vi också, ett lite mer närliggande exempel. Ja. Men för några veckor sedan såg det ju på allvar ut som att det i så fall hade kunnat bli West Ham mot Millwall. De matcherna hade haft något.
Ja, det hade varit. Jag kommer ihåg när de möttes i svart ligacup någon sån där för kanske 8-9 år sedan. Och det var liksom kravaller och de fick liksom spärra av hela stadsdelar och det var brinnande bilar och så vidare.
Ja, folk blev knivhuggen och det var ju inte så jävla roligt när allt kom i kring, men nej. De kunde ju knappt spela klart matchen. Det var ju en massa pitch invasions under förlängningen och grejer. Det var ju så, ja, det blev ju uppmärksammat långt utanför de vanliga engelska fotbollssammanhangen. Jag minns något inslag när SVT Sport, alltså ja, Sportnytt måste det ha varit, skulle följa upp detta. Hon hade skickat en reporter ut till Karlberg för att prata med Kenny Pavey.
Men vet du vem den reporten var?
Var det du?
Det var jag.
Är det sant alltså? Fan vad det var, allting expanderade.
Det var precis
alltså.
Jag skulle komma till den intervjun.
Det var så, ja, för det var ju så jävla roligt att Kenny Pavey liksom, det var ju att well, sometimes you need to stand up for your reputation.
Exakt, exakt så. You got a reputation, right? And you know, sometimes you gotta live up to a reputation. Jag bara stod där som ett jävla mixativ. Vad fan säger han liksom?
Ja, det var inte så att Kenny problematiserade det som
inte direkt. Ja, jag är helt sinnessjukt. Det var jag och Johan Kücükaslan.
Fan, vilken jävla duo.
En duo alltså. Ute på...
Ja, den trion när man adderar Kenny Pavey till mixen, den är ju fulländad.
Ja,
hur la du och Kücükaslan upp arbetet mellan er? Vem gjorde vad egentligen?
Jag minns inte. Jag var rätt ny, jag var praktikant där då. Så att grejen var att jag hakade på Johan, tror jag, som hade varit praktikant typ 2 veckor innan och precis börjat jobba på SVT. Så att tillsammans så blev vi en riktig reporter.
Han var 70% och du var 30%.
Ja, lite så. Men ja,
fan,
så var det.
Fan vad bisarrt att det var du som gjorde det. Det minns jag ju mycket väl för att det var så jävla skruvat.
Så att, ja, där har vi playoffen i alla fall. Och vi får se, det är väl inte lottat än vilka lag som möter.
Jo, det är Aston Villa mot Middlesbrough. Fan, alltså. Och följaktligen Derby Fulham. Det är inte lott, alltså det är väl liksom, det är väl 3-6.
Ja, det är så det funkar. Jag googlade på det 30 sekunder innan och hittade det inte. Så jag tänkte att
Kücükaslan hade löst det.
Han hade definitivt löst det. Och han hade gjort det med lite obekväm stämning. Vilka vill vi ha upp då? Vilka vill du ha upp, Frida? Du vill ha upp Fulham.
Ja, det vill jag. Men sen kommer jag ju på nu att det är ju en svensk också i Derby. Stackars Marcus Olsson.
Vi måste byta Olsson mot Olsson.
Ja, men precis. Vi måste ju ha kvar en Olsson. Vi kan inte få färre svenskar i Premier League. Det tycker du börjar bli lite... Det är inte så många att ta av nu. Men jag får nog ändå säga Fulham, tror jag.
Fan, alltså, fulla med antitesen till Trelleborg och Vångavallen. Du måste...
Nej, men det är väl känslomässigt band där, på något sätt. Det har varit där mycket, Craven Cottage. Det är en trevlig arena.
Trevlig? Ja, jag köper att trevlig är ordet, men trevlig är negativt laddat när det kommer till fotboll. Jag har två ord för er alla. Tony Pulis.
Ja, Boro.
Ja, klart man vill.
Ja, det är ju liksom, det var ju Stokes största misstag, det var ju att sparka Tony Pulis.
Det var West Bromwichs största misstag också, ifall man vill vara sån.
Ja, så vill man ju säga att det var Crystal Palace största misstag, men det får man ändå säga att Roy ändå har gjort det ganska bra sen han kom dit.
Ja, nej, där är det väl kanske Frank de Boer som man ska prata om istället, men jag vet fortfarande inte om det ekonomiska är löst med Tony Pulis och Crystal Palace, som håller på att stämma varandra på såhär 100 miljoner fram och tillbaka. Men...
Ja. Han hade väl bränt oss mycket pengar på att köpa någon jävla land till sin dotter, va? Jättestor gård med as mycket mark.
Jag tror du menar ett land.
Han köpte Wales.
Ja, men någon liten afrikansk eller sydamerikansk provins typ. Jag bara tänkte,
han hade blivit en bra diktator. Alltså, köpa en sån där, en liten ö någonstans i Centralamerika.
Det är det som också bidrar, för det är en sak med Tony Pulis, bara att hans jävla lag alltid spelar så agrikulturell fotboll. Men det är ju också så att vem man än pratar med som verkligen har jobbat nära Tony Pulis säger ju samma sak. Han är ett as. Alltså ett riktigt jävla as liksom. Det är ju unisont liksom, alla tycker det.
Han har ju en riktigt bra kompis i Premier League, och det är ju Mourinho. De är ju nära vänner tydligen.
Ja, nej, det kanske hänger ihop på något sätt. Men just det, att han kommer bara undan eftersom att han trots allt konsekvent når så goda resultat med sin primitiva modell. Och just, ja, han blir ju så klyschig att det inte går att uppskatta klyschan. Inte går att inte uppskatta klyschan. Så nej, jag får be Tom Huddleston om förlåtelse, men jag vill fan upp Middlesbrough bara för Pulis-faktorn.
Du har ju inte din Pulis-keps på dig idag, Frida, annars så brukar ju du vara Premier League-podden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tony Pulis.
Ja, det brukar bli så ganska ofta. Men inte idag.
Däremot så var du på plats på Emirates i helgen. Jag tänkte att du skulle få lämna en snabb redogörelse för Arsène Wengers sista framträdande på den arenan.
Det är omöjligt. Det går knappt att beskriva med ord. Det var ju känslorna flödade från redan innan avspark, långt efter slutsignal. Och det var lite som att alla hade förlikat sig med att det här skulle vara Arsène Wengers eftermiddag. Alltså både supportrarna, det var ju en liten hörna med Burnley-supportrar, men i övrigt så hade ju alla på sig de här massiv Wenger-tröjorna som, alltså de måste ju ha tryckt upp alltså typ 60 000 sådana eller någonting, med tanke på att alltså jag såg sådana vart jag än tittade. Och sen så till och med så att man ibland kände att de fick vissa domslut med sig, alltså Arsenal, alltså det var på den nivån att Mariner, alltså det krävdes ganska mycket för att Burnley skulle få vissa domslut med sig och
så är det ju helt, alltså det är klart att en domare påverkas också utav allting runt omkring.
Ja, men någonstans i sin ordning, det mest överraskande var ju att Sean Dyche och Burnley också verkade ha köpt in sig. Precis. På hela grejen, för de trodde man ju skulle just bara tugga i sig alla tendenser till party.
Ja, men exakt, det var det jag skulle säga också, att efter matchen så ja, men det var ju ganska lång ceremoni där med Wenger, och Mertesacker blev också avtackad och så vidare. Men svensk som man är så höll man ju koll liksom, en halvtimme efter matchslut då ska man befinna sig nere i presskonferensrummet liksom. Så jag klev ju ner där, och då satt där kanske tre personer av liksom 60 redan, och så kom Sean Dyche in. Och han skrattade ju liksom. Vi var ju fyra pers där som liksom var intresserade av att höra vad han sa. Och han satt ju där och sa liksom rätt ut att men den här matchen spelar ingen som helst roll. Det här är en match för sig. Jag kommer liksom inte analysera det vidare. Den här matchen definierar inte överhuvudtaget vår fantastiska säsong och spelarnas insats och så vidare och så vidare. Så, ja, men precis, där märktes det ju att han också hade förlikat sig med tanken att det här var Wengers eftermiddag och det skulle vara så liksom.
Och så får det ju någonstans vara, kan man tycka.
Ja,
det är ju, alltså jag gnällde ju rätt mycket på när spelet avstannades förra säsongen, när John Terry skulle avtackas. Vilka var det de mötte? Och på minuten de spelade ut bollen 26. Och så skulle de, ja precis, i 26 minuten spelade de ut bollen för att han skulle liksom bytas ut. Alltså när det blir så pass uppenbart liksom, under när matchen också blir ett spektakel.
Hörde jag Zlatan och PSG?
Ja, precis. Det är ju samma sak där. Sen har jag ju mindre respekt för PSG i de här sammanhangen än vad jag hade för Chelsea innan. Så ändå, ja, på något sätt. Men det är klart att det här var Wengers eftermiddag, och det är ju...
Ja, nej, men det är givetvis så, och det han sa ju före matcherna, gjorde de här intervjuerna som man alltid gör strax före avspark, att ja, what's important is to focus on the result and the performance. Nej, det var faktiskt inte det som var viktigt. Det var helt jävla likgiltigt, eftersom att det kvittade hur det skulle gå för båda klubbarna tabellmässigt, utan det enda som betydde någonting var ju precis vilken typ av känsloladdning eftermiddagen skulle proppas full med. Och det blev väl rätt på alla sätt och vis. Jag kan ju som du annars är inne på känna någonstans att engelsk fotboll, fotboll generellt håller väl på att kanske tappa kompassen lite grann i alla dessa avtackanden. Det är inte lätt att hitta rätt nivå, och ibland blir det för lite och ibland blir det för mycket, och kanske blev för mycket med John Terry, det blev absolut för mycket med Zlatan i PSG, det kan tycka att det blev för mycket av Steven Gerrards avsked eftersom att det pågick en hel jävla vår. Varje gång han åkte på en bortamatch var Steven Gerrards sista match på en arena och så
vidare. Upton Park var också bedrövlig hela den våren. Nej, nu är det sista gången någon knyter skorna på den där grästuven på Upton Park. Nu är det sista gången någon...
Det var en snygg sista kväll där mot Man United. De vinner med 3-2 och de kör runt en massa gamla uvar i bilar. Den, jag vet, de träffade rätt på den, men...
Men var det då de kastar flaskor på...
Ja, på Jesse Lingard. De träffade rätt med det. Men det är en arena. Det blev, även i förlängningen visade det sig att det var ju praktiken hela jävla klubben de tog avsked till där och då. Så då tyckte jag väl att det kunde få vara svulstigt. Men jag vet inte riktigt vart jag vill med det här. Det är ju inte helt lätt. Och det är ju viktigt att respektera och hylla och värdesätta traditioner och gamla hjältar. Men... Ja, hela pryl jag tycker kring en engelsk match, det är mycket vanligare att det är en tyst minut eller en applåd av en minuts applåder eller någon form av minnesceremoni eller något högtidlighållande än det inte är. Och det är klart att någonstans devalveras ju allting av att det är så väldigt ofta så oerhört ceremoniellt. Men ja, nu vek jag in med någon marginalutvikning som egentligen inte hade med Wengers eftermiddag att göra, för om någon gång så absolut då.
Precis, för han är ju liksom det största vi har kvar för tillfället i Premier League.
Ja, den längsta ofrånkomligen i alla fall.
Och han är ju oerhört uppskattad av allt och alla. Det såg man inte minst när den brittiska presskåren, liksom en kille från Daily Mail som har följt honom under hela...
Var det inte John Cross?
Jo, det var det.
Han har bott i Wengers ficka de senaste 10 åren.
När han ställde sig upp och höll ett tal till Wenger, han var oerhört nervös. Han slog ut flaskor och så vidare när han skulle ta tag i mikrofonen. Då märktes att det här var en oerhört stor stund i hans liv också. Använde ett jättelångt tal på typ 3 A4 sidor och sen så överlämnade de ett rött vin, givetvis från årgången 2004. Det var lite fint, och man märkte att Wenger blev oerhört berörd av det. Annars var det jag reagerade mest på, som han satt och sa på presskonferensen, det var ju det här att han erkände ju att fotbollen har ju tagit upp så mycket av hans tid och hans liv, att när folk har frågat honom, ja men hur mår du? Så har han inte ens vetat vad han skulle svara. För att han har liksom känt att vadå, det spelar ingen roll hur jag mår. Alltså allting har handlat om Arsenal, allting har handlat om fotboll och de spelarna och så vidare. Så nu gäller det för honom, sa han, att hitta sig själv igen. Och det fanns något oerhört sentimentalt och vemodigt i att man kan bli så uppe i fotbollen och sitt jobb. Att allt jag vill är att han ska verkligen hitta sig själv nu och må bra och hitta en ny hobby eller ett nytt litet jobb eller vad som helst. Han får inte sitta där och må dåligt. Eller?
Han kommer väl jobba på.
Ja, jag tror att det, för den här typen utav människor så blir det för svårt. Det blir en stor omställning. Det var som Allardyce skulle vara morfar nu. Ja, det är så hur bra det gick. Liksom. Han hoppade på första bästa jobb som bara dök upp. Liksom.
Nej, men han tar väl kanske ett år Wenger, och sen sitter han där som någon form av liksom klubbchef i PSG eller något i den stilen, misstänker man.
Monaco.
Mm. Jag tyckte kittla lite med förbundskapten också för Frankrike. Ja. Jag tror att han hade passat jättebra till det.
Ja, det är väl lite frågan om det skulle vara tillräckligt just för att mätta honom. Sånt. För precis som du säger, han behöver ju kanske vara besatt av sitt yrke. Han behöver ha 28 timmar om dygnets sysselsättning, och att vara förbundskapten, det är krasst uttryck, ganska soft liksom. Det kräver...
Är det ju ett riktigt pensionärs?
Ja, det kräver 10 dagars arbete i månaden ifall du inte är Janne Andersson och konstruerar en massa arbetsuppgifter för att hålla dig upptagen. Men i grund vill man, så är det ju inte så jäkla tidskrävande.
Nej, men kanske en bra pensionärssysselsättning då.
Ja, kanske en lagom mjuk övergång till...
Hur gammal är Wenger nu?
Ja, vad fan kan han vara? Dryga 70?
Han har passerat 70 i alla fall, eller?
fan vet man, jag googlar.
Det är ju rätt, det är ju, jag menar, det är ändå en viss ålder att hålla på och jobba så intensivt som det ändå krävs med fotboll på den här nivån.
Som sagt, vi tror ju fortfarande att de är, att de liksom har stannat i, ja men Sir Alex och så vidare, att de har stannat i växten, hör jag på sig, men i alla fall i åldern. Ja. Att de blir inte äldre.
Ja, de är eviga på något sätt.
De fyller 69 i år. Så.
Ja, men då har det
är ju unga och sprudlande.
Det känns ju ändå som att han har fler år som fotbollstränare.
Ja, alltså det jag någonstans kan hoppas, det är ju att han ändå förblir. Alltså jag tycker, trots att utvecklingen i någon utsträckning har sprungit ifrån honom, trots att han faktiskt inte var särskilt konkurrenskraftig som topptränare de sista 5 åren, så tycker jag ju alltjämt ändå att han är relevant. Jag skulle tycka att det var lite deppigt ifall han tog Lippi, Svennis, Pellegrin i vägen och bara satte sig i Kina och försvann från radarn, för jag tror ju fortfarande att han verkligen kan bidra. Han var inte rätt man på rätt plats för Arsenal längre den sista tiden, och det är ju bara att konstatera, men jag tror fortfarande att han skulle kunna göra ett jävligt bra jobb i en annan miljö utifrån lite andra premisser och förutsättningar. Han skulle kunna få någon typ av nytändning och
de behöver byta liga till att börja med.
Nej, men det var kvar i Premier League, han kommer aldrig kunna möta Arsenal, det tror jag verkligen inte. Men Frankrike ligger ju såklart väldigt nära till hans att tro, men som sagt, inte Kina, inte Gulfstaterna, försvinner inte från fotbollskartan. Jag tror han har mer att bidra med verkligen.
Den sista frågan han fick också på presskonferensen, det var alltså journalisten ställde den, är ju lite finurligt. Han frågade om den här nya tränaren som kommer in skulle ringa dig och be om råd. Hade du gett honom råd då? Då svarade inte Wenger på den frågan, utan var istället oerhört tydlig med att han inte har någonting med den proceduren att göra. Alltså vad gäller en ny tränare, han kommer aldrig någonsin pusha klubben till att välja något speciellt val utifrån hans premisser. Och det sista han sa var att den här truppen som alla kritiserar jämt och ständigt är mycket bättre än vad alla ni tror. Det var liksom det sista. Det definierar också honom som människa, att han liksom ända in i sista stund vill han få svara sina
frågor. Sen definierar det väl tyvärr honom som tränare också. Ja, men varför har ändå inte presterat om den är så jävla bra? Vem är ansvarig för det? Jag tycker ju att den behöver restaureras i rätt hög utsträckning. Det kommer inte vara något litet jobb för efterträdaren.
Det är helt mittfält till att börja med.
Ja, de måste säkra upp Ramsey. Jag tycker ju att Ramsey är jävligt bra. Han går att bygga en hel del runt även för en ny tränare. Men visst, det måste hända mycket. Jag tror att Wenger är lite blind i sin egen utvärdering där faktiskt.
En som dock gjorde en stabil insats återigen var Mavropanos. Också en sån där värvning som ingen fattade någonting, men det kanske är någonting ändå tidigt att säga, plus att man jämför ju med det där finns bakom, men ändå positiva vibbar.
Det skulle på något sätt kännas lite bra ifall han, en av de absolut sista Wenger-värvningarna, slog rätt.
För och en sån typisk Wenger-värvning.
Ja, det var ju de man fick som
hittade en ung grekisk back.
Ja, liksom. Men de slog ju så ofta rätt under hans framgångstid under de första 10 åren. Men då måste man ju alltid säga, ja men tänk, han hittade Kolo Touré och gjorde honom till en annan spelare. Och jävla vad han blev bra. Sen mot slutet så var det bara liksom, blev ju aldrig bra. Liksom han värvade den där polska mittfält. Jag har glömt vad han heter, Bielik. Vart fan blev han av?
Nej,
liksom?
Precis.
Det var ju någonting förra året. Han hade hittat någon anfallare i Eupen i Belgien. Jag vet inte om han någonsin blev värvad eller gick på lån eller vad det som hände med den människan. Liksom. Men alla de där liksom underradanvärvningarna som han hela tiden fortsatte med, de slutade ge effekt. Så på så sätt, ja men
alltså, han misslyckades ju även med de liksom rakt in i startelvanvärvningarna, alltså från El Nenni till Granitjaka och Mustafi och så
Lucas
vidare.
Lucas Perez var väl också något klassiskt.
Tillhör han fortfarande Arsenal eller han Deportivo-spelare nu igen, eller ska han tillbaks?
Ja, men jag Nej, jag tror inte hans.
Jag tror inte
Deportivo. Han lämnade över sitt nummer liksom.
Ja, men jag tror inte Deportivo. De hade inte råd att lösa honom från början, och nu när de åkte ur så kan jag absolut inte se honom vara där. Men det är ju alltid spännande just med försäsongen när alla lånespelare kommer tillbaka. Vad fan är den där jäveln kvar liksom? Ni kan ju stå där, så ska Aquilani in och ha en tröja på försäsongen. Han kan ju mycket väl tillhöra fortfarande. Som Chelsea, det är 200 man på försäsongens första dag. Alla de där som satellitklubbspelarna ska tillbaka.
Det... Vitesse har helt tomt på sin första säsong.
Inte en spelare där.
Ja, det är...
Rio Miachi dyker upp och ska vara på Arsenals träning liksom.
Det blir ju väldigt, förstås väldigt, väldigt spännande att följa Arsenal, vad som händer nu. Det senaste är väl, alltså, det som börjar kännas och det som det pratas mest om är att det är Allegri som ska in. Mycket tyder på det, från vad vi har läst de här senaste 24 timmarna i alla fall. För så fungerar det ju nu för tiden.
Jag tycker inte jag att vi har kommit helt... till den punkten heller där vi kan säga att ja, men det blir noga läger. Jag tycker fortfarande det finns nog några medierapporteringssvängningar kvar i hela den där processen. Men visst, Allegri framstår som första favorit och Ancelotti är väl kanske kvar som andra favorit. Sen finns ju de här Zeko Bovac-spåren som väl skulle vara närmast en Wenger-utnämning man skulle kunna komma 22 år senare. Men ja, jag håller väl med om att Allegri ser ut som frontrunner nu, men ja, det känns ju inte 100% klockrent.
Är Enrique helt avskriven eller?
Nej, det är han väl inte, men just återigen utifrån medietolkningar så är det som har sagts att trots den här nya katalanska chefsförhandlarens nära band så har Enriques löneanspråk mer eller mindre diskvalificerat honom. Det är ju så det har rapporterats, ingen aning om det verkligen är så, men just om man liksom följer det som sägs så framstår ju hans namn som mer eller mindre avpoliterat.
Men det var ju också så här, för det känns ju lite konstigt, för man undrar ju då, det är ju ingen av de andra, ja det är ju PSG då kanske då, som, av de klubbarna som kan betala en sån lön, som är ute efter en tränare just nu.
Ja, men om du Luis Enrique i så fall resonerar, vem tror du att du är?
Ja, men lite så, vilket jobb tror du att du ska kunna få då om nu Arsenal finns tillgängligt, de kommer ju givetvis betala en väldigt hög lön i vilket fall som helst. Du menar, de klubbarna finns ju inte riktigt. Det är ju liksom City, Manchester United och PSG.
Ja, men det är om han vill gå Kina-vägen. Det kanske han vill, vad vet jag. Bra Iron Man i Kina, det är ju sånt som Enrique värderar och prioriterar.
Sen kan det ju finnas en till London-klubb som möjligen behöver en tränare. Och det är väl där Allegri har ryktats främst egentligen till, på Chelsea-spåret.
Mm. Sen är det ju Sarri som har dykt upp. Och det är ju också ett jättespännande namn förstås. Och det kan ju gå åt vilket jävla håll som helst, känns det som.
Ja, nu är det Silly-podden. Ja. Men ja, det vore intressant.
Ja. Det vore en jävla kontrast mot Conte i alla fall. Det...
Både och liksom.
Alltså visst, italienare, men jag menar, du ser inte Sarri hänga liksom i taket och sparka med benen och sprattla runt på sidlinjen.
Du ser honom kedjeröka och det finns något maniskt i de båda som man ju gillar.
Mm. Ja. Vi har fått en del frågor som vanligt. Vi har fått en från Westberg Gunnar. Vi kan väl ta den då, om Allegri. Om man väljer att tro att han är nästa tränare för Arsenal, vad gör honom till en god respektive inte god kandidat? Alltså hans roll som tränare, tidigare gärningar, vad gör att han skulle passa respektive inte passa som Arsenals nästa tränare?
Alltså jag hade ju hellre sett att man hade satsat, gjort precis som när man tog in Wenger, alltså satsa på ett lite mer anonymt namn, men någon som kanske är ett lite mer långsiktigt val, någon som kan bygga en grund och kommer att stanna där i många år framöver. Jag tror det är det Arsenal behöver. De behöver ingen tränare som är där några säsonger bara och sen försvinner och så tar man in en ny. I det här fallet så är det så mycket som behöver göras om i klubben. Att jag tycker att det hade varit bättre med en, ja, men möjligen då en Julian Nagelsmann eller någon som...
Att inte prata om Jardim överhuvudtaget tycker jag är lite märkligt.
Ja, det var väl... Nej, det var inte han som skulle till Dortmund, det var Favre eller... Ja, nej, det kan man ju tycka. Sen som sagt, vad det pratas om medialt och vad det faktiskt pratas om i beslutsfattarrum, det behöver ju inte vara identiskt.
Men åter till frågan här, det Det som man kan känna, Allegri har gjort det väldigt, väldigt bra i Juventus, men där kom han ju till ett dukat bord på ett helt annat sätt än han skulle göra i Arsenal.
Både och, alltså det var ju ingen liten kravbild han stod inför, för det Conte hade gjort med Juventus, det var ju att han hade tagit dem tillbaka till det scudetto-vinnande Juventus, men han hade inte gjort någonting med dem i Europa. De åkte ur i gruppspelet mot Galatasaray, Contes sista säsong, ifall jag inte missminner mig alldeles. Och det Allegri lyckades med, det var ju, jag ska inte säga att det var med liksom bundna händer, men det var inte heller med en Arsenal-stor transferkassa, så lyckades han ta Juventus från ingenting i Europa till Champions League-finaler gång efter annan. Så jäkla dukat tyckte jag. Alltså bordet var väl halvdukat, men han lade
mer än vad man kan tycka att det är Arsenal just nu.
Jo, men samtidigt är manöverutrymmet större i Arsenal. Arsenal med sina Premier League-miljarder, de har ju ett starkare transferläge. Juventus fick ju trolla med knäna och överträffa sig själva med fria transfers gång på gång. Och det var inte bara Allegri, det finns rätt många övriga i klubbledningen som såg till att det blev bra. Men på ett sätt kan jag känna att det är dukat på ett tacksamt sätt i Arsenal. Det är ju svårt, ja det är faktiskt svårt att med den klubbens förutsättningar och storlek komma sämre än som totalt avhängigt sexa i Premier League. Och det är inte så att någon kommer kräva titelvinst nästa år, utan topp fyra med lite hugg på en titelstrid, med en känsla av att det här är på väg någonstans, det skulle ju räcka för en första säsong. Så jag tycker nog att läget är ganska gynnsamt. Sen ifall det just är Allegri som är optimalt lämpad för förvaltare eller inte, det är jag väl inte helt säker på. Jag tycker att hans jobb i Juventus är svårt att överskatta. Jag tycker det var jävligt, men jag tycker inte just det var den där, det där hade vem som helst kunnat lyckas med jobbet. Och jag tycker också att det säger någonting om honom och hans lämplighet att han bosatte sig i London under sin sabbatsperiod för att verkligen försöka lära sig engelska. Jag tror till exempel att det blir svårt med Sarri som påstås inte behärska engelska. Även om jag vet att du påstår att han jobbade på bank i London under en längre period och borde ha plockat upp någonting. Men jag tror inte på det här med att komma till ett nytt land och inte behärska språket. Komma som Gary Neville.
Pochettino?
Ja, jo, det finns undantag, men det är undantag. Och han lärde sig tillräckligt snabbt för att det ändå skulle fungera.
Han pratar ganska bra nu tycker jag. Eller, alltså, bra, men för att inte ha pratat någonting, vägrat göra intervjuer på engelska och så vidare.
Han är ju effektiv, samtidigt det blir ibland så en nyansproblem. Det var ju bara här om sistens kring hela den här jävla evighetssåpan om huruvida Harry Kane borde skämmas eller inte för att han claimade ett mål borta mot Stoke. Så då uttryckte Pochettino som att han hade varit, citat, very sad. Och jag tror väl inte att tonträffen i det ordvalet var exakt. Jag tror inte att det Pochettino ville förmedla att Harry Kane hade gått runt och varit liksom.
Det var inte det Harry Kane hade önskat att han hade sagt
det Harry Kane hade önskat. Så det finns ju fortfarande vissa problem med Pochettinos engelska, men det är inte på den nivån att han inte kan göra sig förstådd på en träningsplan. Och det är där det blir problematiskt. Och det är där Allegri inte behöver hamna. Så jag tror nog att han vore nog ett bra val för Arsenal, men han vore inte det perfekta valet, så känner jag väl.
En helt annan fråga. Nu svänger vi i tonträffen här. Jonas Sällström undrar, vem är största svärmorsdrömmen i Premier League?
Harry Kane.
Alltså spelare då? Eller?
Ja, du får välja precis vad du vill.
Oj. Christian Eriksson.
Ja, är det så? Han är så jävla...
Han är så jävla blyg.
Riktigt? Ja, men vadå? Det är...
Nej, men jag har det. Juan Mata.
Ja, han är bra. Okay. Han är väldigt bra. Jag skulle ju vilja... Jag kan släppa Harry Kane. Jag skulle lyfta fram vår andra Harry. Harry Winks är liksom svår att ifrågasätta. Men folk kanske inte har någon relation till...
Nej,
Harry Winks.
Inte mycket.
Nej, men han är väldigt klippt. Förut var det Scott Parker som låg väldigt på listan. Men
verkligen.
Juan Mata tycker jag är good call. Ja.
Han är så jävla helylle.
Han har ju för övrigt svenska svärföräldrar, så ifall vi bara hade orkat vara lite obekväma hade vi kunnat ringa upp dem och få en berättelse om hur det egentligen ligger till. Så det kan du väl åta dig till nästa vecka, Patrik.
Han har en svensk fru.
Ja, eller en svensk tjej. Eller en svensk tjej, gifte.
Ösil också.
Jajamän, en göteborgska med
turkiska rötter.
Turkiskt påbrå,
de hade väl tre bröllop, va? Var det inte så det var sagt i vintras? Ett i London, ett i Istanbul och ett i Göteborg.
Vad fan vet vi om det är Göteborg egentligen?
Eller var det Göteborg? Eller var,
det
var,
har det redan varit?
Det skulle ha varit i januari.
Ah, okej. Okay.
Enligt ryktena då. Men Smög lyckades de hålla under radarn helt och hållet.
Borde vi egentligen göra någon följetong om Premier League profiler med svenska svärföräldrar? Vi kanske hittar i partner med svärföräldern. Alan Pardew är gift med en svenska. Vi har ju någon mer också, men nu undflyr det mig i hastigheten.
Jag får bara upp Figo i huvudet.
Han är också en tjej från Sollefteå.
Men det är inte,
det är något med hon är Elin Nordeng, Tiger Woods fru, är väl knuten till Figo-familjen på något sätt. Det må vara.
Är det inte så att bröderna Olssons syrra också är ihop med den här stora tyska Dirk Nowitzki, tyska basketstjärnan, en av NBA:s alla sorts. Det är också lite udda. Men ja, det är vad det är. Men Juan Mata,
det är, sen ser ju Kevin De Bruyne väldigt snäll ut. Alltså han ser ju liksom inte, men han på andra sidan ser ut att vara 10 år gammal.
En svärmorström just var välkammad. Men De Bruyne är ju lite rufsig. Och det kan jag tycka.
Hade inte han en affär med Courtois flickvän också?
Det var tvärtom.
Aha, okay.
Ja, så Courtois får vi diskvalificera. Ja. Men det är annars också caset mot Christian Eriksen. Han är också lite för rufsig, skulle jag säga. Han har tydligen gjort hårtransplantation, och det är ett argument mot.
Alla gör det nu för tiden.
Ja, Christian Eriksen har ju helt smugit under radarn. Ja. Men det var någon kompis som själv
var lite svårare för typen Wayne Rooney som smugit under radarn.
Jo, det
är från inget hår till full kalufs.
Ja, men det gäller väl att agera i tid, antar jag, innan det har blivit för uppenbart att det har skett en förändring. Men Conte har väl också jobbat transplantation, så vitt jag förstår.
Oh ja, det är också många ingrepp, tror jag. Det är borta i Liverpool, alla skaffar såna här porslinsfasader på tänderna istället.
Ja, är det så ni jobbar?
Ja, det är Firmino, Coutinho hade det, Klopp.
Ja, just det.
Klopp hade ju riktigt så här bruna vinna tänder innan, och nu är det liksom spikraka, bländande vita rader.
Men Firminos måste ju vara någon typ av världsrekord liksom.
Ja, de är vita.
Jävlar.
Någon trademark ska man ha.
Ja, jag vill fan ett temaavsnitt nästa gång. Du har ju uppgift att ringa massa svenska svärföräldrar att klargöra hela transplantationsbeståndet och för den delen även tandsituationen i Premier League.
Min far är ju tandläkare, så ja, jag kan ju liksom så här reda ut det där med tandblekningen. Nej, det är inte en tandblekning. Jag tror att de har helt enkelt stoppat in porslinskronor på tänderna. Alltså
ja. Däremot om vi ska återgå till svärmorsdrömsspåret, så motsatsen till svärmorsdröm, det måste ju ändå vara Arnautovic. Ta inte han den.
Ja.
Jag kan inte komma på någon annan som ser så John DeShelby också. Han kanske inte är riktigt så här att man.
Ja, men jag hade väl en John DeShelby i familjehushållet. Det hade livat upp.
Men jag gillar också hans inställning till familj. När hans far har ju en väldigt speciell relation.
Han brukar bara skryta om hur mycket bärs hans farsa klarar av att sänka liksom.
Precis. Nej, men det är liksom, hans farsa har ju aldrig sagt att han har varit bra på fotboll. Det är liksom, de har ju inte den relationen att han får berömma sin farsa, utan hans farsa ringer upp och så säger han vad han har gjort dåligt oavsett hur det har gått i matchen så där. Och sen så, när han skulle berätta då om sin pappa, berätta någonting om farsa, han kan dricka 12 pints och ingen märker något.
Det är ju liksom, det är The Office. He's thrown a kettle over a pub, what have you ever done?
Ja, man vill ju träffa Shelby Senior, det är ju bara så.
Ja, det hade jag betalat stora pengar för. Nu är så liksom after dinner speaker, det är fan den första jag hade köpt biljett till om han dök upp på marknaden.
Ja. Martin Tengvik undrar, hur kommer det gå för Burnley i Europa? För nu är det klart att de spelar Europa League. Sean Dyche ute i Europa.
Ja, det känns så jävla rätt, tycker jag. De var ju stora en gång i tiden. De var ju stora på den tiden som far och morföräldrar fortfarande kommer ihåg. De var ute och mötte, vad fan var det, Eintracht Frankfurt. Men de kan ha spelat mot Napoli också där på 50-60-talet. Men på så sätt så knyts det i cirklar. Liksom, nu får sonsönerna och sondöttrarna uppleva det som gubbkyvarna en gång fick. Och jag hoppas ju bara, och jag tror verkligen, att de ger ett rejält jävla försök, liksom försöker göra ett avtryck i Europa. För det är ju, apropå vilka Stoke och Tony Pulis var förut, bland det mer deprimerande jag upplevt i den vägen. När Stoke kom ut i Europa fick en jävla chans att verkligen rubba Valencia och åstadkomma något. Att de roterade 9 spelare för de hade någon helt likgiltig Premier League-match helgen efter. De låg såhär 10 poäng ovanför nedflyttningsstrecket. Men tyckte ändå att Premier League-matchen mot Everton var så jävla mycket viktigare än Europa League-matchen mot Valencia. Så de gav ju inte chansen. Det är väl egentligen den det jag begär, att Burnley fan ger ett rejält jäkla försök och ser hur långt Ashley Barnes kan leda dem.
Mm. Ja, men jag håller med. Jag tyckte liksom Evertons insats nu i Europa League att det var, ja, men det var nästan lite skamligt på något sätt, för att de var så brutalt usla. Det var liksom inga som helst tecken på att de ens skulle ha någon chans att gå vidare. Och då är det som waste, alltså på en Europaplats. Så jag hoppas i alla fall, så länge de gör det bättre än vad de gjorde i år, så är det lugnt. Liksom.
Ja, det finns ju också förutsättningar, liksom ett lag från den mellersta delen av Premier League, den borde ju kunna göra avtryck i Europa. Det blir ju liksom fel om man ändå målar upp liksom den här liksom totala underdoggen utan pengar och resurser i ett sånt sammanhang. Liksom om Burnley möter Apoel Nicosia, så är det fan inte Burnley som har den minsta budgeten. Burnley kommer ju ha mest pengar i sin Europa League-grupp, precis som Leicester var den överlägset största klubben i sin Champions League-grupp härom sistens. Så de borde ju inte behöva vara så här liksom undfallande och liksom uppgivna kring vad de skulle kunna göra i Europa. Vi pratade om Fulham tidigare och det gemytliga Craven Cottage. Vad fan, de var i Europa League-final för inte alls speciellt många år sedan. Jag var på den matchen i Hamburg och de slog ju ut Juventus på gemytliga Craven Cottage.
Med liksom gemytliga Roy.
Ja, exakt. Jävlar vad gemytligt det var då. Jag har glömt bort vad man hade för gemytliga spelare, men gemytliga var de. Paul Konchesky
var där för att han tog han med sig till Liverpool och det var jävlar vad mörkt det var.
Men det var ju så här, Clint Dempsey var ju där. Han blev gemytlig bara för att han var i fulla. Man var ju annars
det
var liksom
också ett as.
Alltså, han var ju en man av trailer parks liksom. Ja. Han bokstavligt talat. Men på något sätt blev han gemytlig i fulla. Men återigen.
det rubs off.
Ja, men det går ju att ha ambitioner som Premier League-klubb i Europa League. Det spelar egentligen ingen roll vilka du är. Så jag hoppas och förutsätter att Burnley ger ett rejält alla försök. Mm.
Hörde ni, nu säger igen. Det var allt vi hann den här veckan.
Fan vad stressad du blev nu. Du sitter och tittar ut genom fönstret och ser jagad ut.
Det är Robert Laul står utanför fönstret här och gestikulerar vilt. Då blir man ju lite stressad.
Jag hör det.
Tack för att ni har lyssnat. Tack Erik, tack Frida för att ni var här. Vi hörs med säsongens sista avsnitt om en vecka. Och då är det Premier PLP Awards som vi gör varje år. Jag tycker det är läge för er som lyssnar att skicka in era kategorier. Vad ska vi utnämna? Vilka priser ska vi dela ut till spelare, tränare och allting runt omkring den engelska fotbollen? Hör av er till oss på mail. Ni kan maila mig patrik.syk@aftonbladet.se. Ni kan höra av er på Twitter eller Facebook eller vad ni vill med era kategorier som ni vill att vi ska ta upp nästa vecka. Så gör det. På återhörande då. Hej!